I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då önskar jag alla hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Ronnys rullar. Och nu har jag en gäst. Vi har träffats mycket inom åren och det här känns lite som en comeback på något sätt, Richard Hobert. Är det inte så? Det var några år sedan.
Det är 7 år sedan tror jag. Eller till och med 8 nu om man ska gå på premiärdatum. Ja. 7,5 år sedan.
Jag är nyfiken såklart. Du har skrivit boken som ligger till grund för din film, men vad, har det varit bara att du har gjort något helt annat eller är det, och du får gärna gnälla här, är det svårt att få hjälp, alltså finansiering för att göra film i Sverige?
Ja, alltså det har ju varit att den här filmen skulle jag kunna ha gjort 2,5 år efter förra filmen. Så att man kan väl säga att omständigheterna i Sverige gör att det har tagit 5 år extra. Having said that så är det väl ändå så att under den tiden så... Jag ville hålla greppet om den här, liksom den här storyn. Va? Och det märkliga var ju det att jag skrev ju den här som ett filmmanuskript. När de som läste då sa... Alltså jag hade skrivit det på ett lite mer rikt sätt än vad man brukar göra med filmmanuskript. Mm. För att man kan inte bara skriva... Man kan skriva interiör, ICA, affär, dag. Då vet alla ungefär vad det är för någonting. Men om jag skriver exteriör, hamn på Färöarna. Hur ser det ut? Vad är det för någonting? Jag måste börja gå in i själva gestaltningen redan i manuskriptet. Och därmed så var det så att många som läste manuset sa oj, jaha, och det baserade sig på en bok, förstår jag. Nej, så är det inte. Hej, okej, men det känns så. Då blev det så att eftersom det sen tog lång tid att finansiera filmen så kände jag att nej, men vad fan gör jag emellan här nu då, de här månaderna som jag har? Nej, men låt mig försöka göra en liten roman utav det och utveckla den delen. Sen hände sig det att när jag då gestaltade saker och ting i romanen ytterligare gick vidare så växte vissa situationer som jag kunde plocka tillbaka in i manuskriptet. Och sen tillbaka in därifrån och in i romanen. Så det har böljat mellan här. Man kan säga att boken och filmen har vuxit upp i samma rum som 2 syskon. Så kan man beskriva det. Mm. Så att det har varit ett kreativt arbete också under tiden. Men ett väldigt slit med finansieringen som har gått. Ja, det har varit många varianter.
Är det någonting som du känner igen från hela din långa karriär att det alltid är kämpigt? Eller hur?
Ja, det är så roligt. Jag satt i en intervju med en annan journalist häromdagen. Men jag vet ju att det råder en kolossal missuppfattning. Det har till och med skrivits i tidningar som Fokus och sånt där. Den där Hobart, han fick ju 100 miljoner till sitt projekt Dödssynderna. Och det är ju liksom bara ut i det blå. Det är, och jag, till och med till den där journalisten som skrev det där, så gick jag igenom ekonomin och visade 2,5 miljoner till den filmen, 1 miljon till den, 4 miljoner till den. Och går man ihop under hela min karriär, från jag började, om vi nu säger att man får 8 miljoner per film, eller 9, det är väl ganska normalt. Så under hela min karriär, varenda filmstöd du lägger ihop, så har jag fått totalt 28 miljoner. Fördelat på 12 filmer. Det fordras ganska mycket annan finansiering för att det ska gå ihop. Men man får ju vara aktiv också. Och sen så har jag ju... Man är väl olika riskbenägen. Jag har ju pansat mitt hus liksom varje film. Det är bara så. Och det är ju inte alla som vill göra det. Men det är verkligen inte så att liksom... Ja, Hobart han får pengar liksom. Det är en fullständig missuppfattning.
Du säger det, alltså nu ser du inte så särskilt arg ut just nu, men alltså, känner du lite grann att du möter motstånd och att folk, alltså den där Hobart som du säger, alltså hur känner du?
Nej, jag vet inte, jag har ju valt en väg som är att jag är ju på något vis solitär och jag ingår inte och aldrig ingått i den så kallade branschen på det sättet. Alltså, utan jag har ju skapat mina egna projekt och byggt dem. Och liksom aldrig varit någon gun for hire heller. Jag har ju blivit tillfrågad, framförallt för ett antal år sedan, om att göra de här stora GO-serierna som kom från början. Men då var jag inne i mitt eget stora projekt. Och... det är ett val jag har gjort, att jag skriver mina egna berättelser. Jag har inte haft någonting emot om jag hade fått något riktigt bra manus, men det här att göra film, det är för mig inte bara ett jobb, utan det är ju att det är liksom ett undersökande utav vem är jag och varför finns jag och sådana saker, om livet överhuvudtaget. Och då kan jag inte ta någon större hänsyn till olika politiska agendor i mina berättelser. That's it.
Det är lite intressant att du säger detta. Jag tänker på, som du säger, gun for hire. Alltså en director for hire brukar jag säga ibland när man märker att en regissör är på främmande vatten, man säger så. Jag tänker på, vilket blev ganska bra ändå, men Thomas Vinterberg som är en väldigt bra regissör som gjorde Kursk-filmen nu. Det känns ju som att det inte är ett hjärteprojekt för honom. Nu ska vi inte prata om det egentligen, men det här med Beck och Wallander och sånt, och du som bor i södra regionen, har inte du blivit erbjuden och sagt nej då eller till sådana grejer?
Jag har... jag blev erbjuden faktiskt att av Henning Mankell personligen. Han kom upp till gården då när det skulle göras de första. Mm. De allra första.
Och då det var Wallander.
Det var Wallander, ja. Och då ville han att jag och Eva Bergman skulle dela på ett antal sådana. Vi satt och pratade en hel dag om det där. Och det var långt innan Lena sen var... För det var första omgången innan, för Lena kom ju med, Endre kom ju med där i andra omgången. Utan det var... jag tror att det var beroende på att jag hade gjort Skånska mord en gång i tiden.
Men det kom in på det, men det där är ju det är väldigt uppskattad och kritiker. Och jag hade liksom faktiskt, måste jag blivit överraskad, men jag tänkte, fasen, Rickard har gjort ett par här, för det är ju riktigt bra alltså.
Jo, och det, jag tror att det var det som Henning Mankell hade i botten, så att säga, den upplevelsen. Och han var väldigt noga med det. Det var då det som han sa. Men han ville ju verkligen att det här skulle vara rotat i myllan och att det skulle vara på riktigt och absolut ingen fabriksproduktion och så. Utan, så. Men jag kunde tyvärr inte, det var jag väldigt smickrad, men jag tror att jag höll på att förbereda Alla älskar Alice just då. Eller om det var ännu tidigare, om det var slutet. Det var någonstans där 98, alltså det var någonstans när, i alla fall när jag hade skaffat gården precis, och det var mellan, ja, vid slutet av Dödssynderna kanske. Och det har väl jag sagt också till många, att det passar inte mig, så att bara någon sorts att gå in och samregissera. Jag är konceptuell regissör och alltså det där är en producentstyrning som det ligger så långt ifrån vad jag sysslar med. Jag lever dag och natt med mina berättelser och jag tänker inte fråga någon vad jag ska sätta kameran eller du vet eller vad har någon gjort innan eller hur sitta och diskutera. Jag tror inte ett dugg på alltså det är ju jag som säger det, men det är ju min hela min utgångspunkt är att jag vill försöka berätta de mest personliga historierna. Då kan man mycket väl låta någon utifrån ett, vad ska vi säga, klokt dramaturgiskt perspektiv läsa ett manuskript. Om jag har skrivit det, till exempel låta någon läsa, någon som liksom kan säga, fan jag tycker jag tappar bort den där huvudpersonen där borta och så. Men det är en sak, det är ju fråga om hur man genomför och kan samtala med människor, hur man genomför sin berättelse efter sina egna premisser. Men att sitta och koka ihop intrigen, vad tycker du vi ska göra nu då? Nu är vi 5 minuter från slutet och nu ska vi hitta på det. Alltså du vet, det är så långt ifrån mig. Så att, nej, jag blir inte erbjuden av jobben. Det är så.
det är lite auteurtanken här, eller hur det är så du vill jobba, va? Du gör dina filmer.
Ja, det är inte lite, det är helt och hållet. Ja. det är så. Ja. Det är ingen annan som har något sista ord där. Men däremot så innebär inte det att... alltså det är också så att alla sådana här sammanhang, det är ju teater och det är film och så. Så det är ju, jag är ju inte... Det är en annan situation när jag sitter som romanförfattare. För då är det ju färdigt liksom på en gång. Men det jag gör som manusförfattare och regissör, det måste jag ju... Det måste vara så starkt och skrivet på ett sånt sätt och förberett på ett sånt sätt så att det kan inspirera en massa människor som också måste känna att de kan tillföra. Och de överraskar mig hela tiden. Kostymerna som jag har föreställt mig, och jag pratar om dem i allmänna ordalag om stilen och känslan och så kommer kostymer med förslag som verkligen är det, men absolut inte som ser inte ut som jag hade tänkt mig och sådär, utan det är stimulanser som man måste ge ifrån sig till människor. Och men riktningen liksom måste finnas där, målbilden måste finnas där, och det måste finnas en person som avgör nu är vi framme vid målet liksom. Så inte folk irrar runt på olika håll. Så på det sättet så är det ju naturligtvis, eftersom jag också skriver, så är det, ja, min film. Men det är verkligen vår film också. För jag kunde inte gjort någonting utan de här människorna. Jag är väldigt beroende av mina medarbetare. Därför är det också så att jag ser på rollbesättningen. Alltså inte bara som en sak som handlar om rollbesättning framför kameran. Och att den dynamiken ska fungera med ett generöst arbetsklimat, med människor som vill samarbeta, inga jävla divor, ingenting sånt, aldrig på mina företag. Alltså, ta inte in sådana människor överhuvudtaget. Och på samma sätt gäller det att skapa teamet bakom, de osynliga, men de känns hela tiden. Funkar det rätt bakom kameran? Och det är rätt personer som är smidiga, professionella och så. Så kommunicerar de ifrån bakre ledet genom kameran till skådespelarna, och skådespelarna blir bättre. Så det är en rollbesättning du måste skapa, en sorts kemi där, där varje person bidrar. Jag intervjuar personligen chaufförerna, alltså innan vi anställer dem. För att veta att, nej men du vet det är så här... att en skådespelare ska upp och vara framför kameran någonstans på en ö klockan 8. Vad är starttiden då? Ja, den är 5. Och då är det från hotellet 5:30. Vem är första personen förutom kökspersonalen? Liksom, det är chauffören som ska länka ihop liksom, privatlivet med arbetsplatsen. Om det är en chaufför som bara pratar och inte begriper att nu ska jag vara tyst, så är det förödande. Man kan ju döda en skådespelare på det viset. Å andra sidan också någon som inte förstår att den här skådespelaren vill prata eller jag måste lyssna och så. Mm. Så det är ofta väldigt kvalificerade människor som kör bilarna. Alltså det är, kan vara filmstudenter till exempel, ja. Alltså unga människor som, men kloka och bra och sådana som vill förstå sig på ett jävla bra jobb om man vill bli regissör och köra bilen.
Är du lite av ett kontrollfreak skulle du säga?
Det finns säkert de som anser det. Särskilt de som själva vill ha kontrollen. Vissa producenter och sådär. Mm. Kan ju naturligtvis... Nu har jag inte stött på det så många gånger. Men det är så att de duktiga producenterna, de duktiga finansiärerna, de fattar att man måste vara... ha hands on så att säga hela vägen ut. Mm. Du kan gå åt helvete precis när som helst. Du kan förstöra jag menar, jag ringde ju till jag har ju pratat med maskinisterna inför i Göteborg och Malmö och så, när vi har visningar nu, pressvisningar, förhandsvisningar och vi har pratat om ljudet och nivåerna och sånt där och håll koll på det och sådär. Så att för det är så lätt i denna automatiserade tid att du har kämpat som en galning med mixning och ljudinspelning, hela filmen. Och sen så av någon slump så är det för högt eller för lågt eller och avpassat till en amerikansk film eller du vet sådana här saker. Så det är ju alltid liksom... Filmen ska ända fram, sen får man släppa. Jag åker inte runt. Jag har ju hört det. Det finns kollegor förr i tiden som turnerar runt på biograferna i veckor efteråt och kollar. Det gör jag inte. Men det, jag tycker det är lite... Jag ringer till Sävsjö eller något sånt där ibland och säger, hur har du det med ljudet? Det är bara så att de kan känna att de har gjort ett viktigt jobb. Liksom. Mm. För det är så. Mm. Det måste fram hela vägen.
Du, om vi ska försöka hinna med här, för det är ett späckat schema för dig, folk på kö. Jag tänker på, vi kan väl kalla, efter som sagt Skånska mord så har du gjort lite väldigt spännande saker som var det här Ålder okänd och Sommarens 12 månader som var väldigt kul att se dem nu igen. Så där, jag får nästan lite Hammer Horror-känsla, vissa har dem, så lite klassiska. Hur var det att göra de produktionerna?
Ja, det var ju ynnest. Alltså det var ju en period där när Sveriges Television i Malmö under Ingvar Bengtssons och Bengt Linnés ledning, de två tv-cheferna som fungerar under vad ska jag säga, 80- och 80-90-talet tillsammans, så växte de hade ju en förmåga att dra till sig resurser och fick ett förtroende från Stockholm. Och jag hamnade precis där. Jag kan väl säga att jag hade ju en mentor där som hette Jan Hemmel, som dessvärre dog här om året. Men en lysande begåvning, framförallt som essayist och konstfilmare, men han var också regissör. Alltså han var mångsidig som fan. Och han tog sig an mig någonstans där och pratade för mig inför ledningen. Och så fick jag göra något tv-teater överraskande. Det var någon annan som inte brakade ihop någonting. Jag fick 4 veckor på mig att göra en stor tv-pjäs och lyckades åstadkomma någonting som var väldigt, väldigt framgångsrikt för tv-teatern. Vilket ledde till Skånska mord. Vilket ledde till att jag kunde lägga fram Sommarens 12 månader, det manuskriptet. Och det var ju stora, alltså långfilmer, alltså det var ju ingenting som skilde det från biofilmer överhuvudtaget, och jag fick ju välja mina egna medarbetare och jag hade bästa möjliga skådespelare från liksom Sverige, jag kunde välja vem jag ville.
Det var räkmackan innan alltså?
Nej, det var ju inte räkmackan men det var väl en följd av att jag upplevde det inte så då. Jag tyckte att det var ganska välförtjänt, tyckte jag.
Ja.
men jag förstår ju efteråt att folk kan tänka, vad fan, grabben är liksom bara 34-35 år, han håller på här och gör hur mycket film som helst. Det var ju faktiskt, jag var ju inte mer än, jag tänker på det nu, jag var ju fan med bara 33-34 år när jag skulle regissera Ernst Hugo. Ja. Men sen växte det där och därför jag kommer ihåg när jag hade gjort 15:e hövdingen då. Mm. Nej, jag hade gjort Sommarens 12 månader, ja. och Ålder okänd. Då la jag fram mitt förslag till Bengt Linné. Jag sa att jag måste prata med dig. Skulle du kunna tänka, jag tror att ni skulle kunna vara med om en serie filmer, en svit med filmer. Jag har en idé om detta, en svit med filmer. Måste vi ta en lunch? Så åkte vi ner, så satt vi där och sa, vad är det du säger för någonting? Ja, det ska vara 7 filmer, långfilmer.
7? För bio också då, dessutom.
Ja, nej, vad sa det? Vi börjar, om vi kan börja göra det för att tv-finansiera, så i bästa fall så kommer det att bli så pass på nivå så att vi kan göra fortsättningen som ett samarbete med biobranschen. Mm. Och han tittade ju lite konstigt, men när jag beskrev det hela så sa jag, jag hör, du har den här idén, den är ju klockren. Jag kan inte sitta här och säga någonting om 7, det är ju 7 år framåt. Men, och då hade han läst 2 av dem, han hade läst Glädjekällan, manuskriptet, och han hade läst Synopsis till händerna. Och han sa att det här vill vi ju göra, så att jag håller den här nivån, så, men vi börjar med dem, så. Vi börjar med Glädjekällan och så tar vi händerna sen. Men det var ju en järvhet, det var ju ett mod alltså, och det är ju så, det är ju det kan jag känna saknas idag.
Mm. Djupigt mot ängslighet, eller?
Det är exakt så, det är en otrolig ängslan för att göra fel, för att tycka fel, för att inte vara i rätt grupp. Och det blir ju förlamande, för att om du ägnar dig allt för länge åt sådana tankar och börjar liksom, också som konstnär, om du då börjar tänka efter, vad är det jag kan få igenom nu i, och hur kan jag få stöd, så börjar du forma dina berättelser efter stödmöjligheterna, och hux flux så har vi fått östtysk beställningskonst. Så lätt är det. Så att jag vet inte, nu låter jag.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag vet det. Jag låter väldigt tillspetsad när jag säger det här. Men jag kan också säga att det kanske är en... Inför mig själv så kan jag känna att det i alla fall nästan är ett kvalitetsmärke på en film som inte har fått stöd från institutet. Så som det fungerar idag. Och det, jag menar inte att vara nedlåtande på något sätt, utan det är mer som en polemisk inlägg som jag kan säga det. Men det är ju allt för mycket som liksom regisseras av Svenska Filminstitutets politiska ledning. Och det är obegripligt att det får fortgå. Sen kommer det ändå en och annan rasande bra film. Jag måste också framhålla, när jag nu har chansen hos dig att säga detta om filmer som inte får stöd. Alltså det är så konstigt, jag har sett några av de absolut den starkaste invandrarskildring jag någonsin har sett i Sverige. Påminner om en fransk film, alltså när de är riktigt, riktigt bra, det måste gitt. Lysande, alltså i förorterna i Stockholm, inte en spänn från Svenska Filminstitutet. Hur det är möjligt, jag fattar inte. Så var jag tittade på och fick se en sån vacker poetisk film som Trädgårdsgatan. Som beskriver verkligen en dysfunktionell familj som ändå försöker älska. Och den är så jävla vacker och den är så tung och den är så hoppfull och den är så rörande. Och så tittar jag, inte en spänn. Hur är det möjligt? Ja, jag kan förstå det, för det är filmen. Det här är filmer, det är inte programkonst. Det har inte någon utstickande liksom, något politiskt påstående, utan det är filmer som undersöker hur det är att vara människa och har inga förutfattade meningar eller så. Men det finns fler filmer, jag kommer inte på någon just nu, men det är, jag tycker också att Jordgubbslandet, tror jag den hette. Som handlar ju om Blekinge, jordgubbsplockare, invandrare och sånt.
Gästarbetare från Polen. Nej, det var,
fylld av fina scener, situationer
och
sånt.
Och inte en spänn?
Nej. Nej. Alltså, jag så vitt jag vet. Jag tror inte att det var det.
Vad har gått snett då, Rickard? För det har gått snett, eller hur?
Ja, alltså jag tycker att det finns, jag kan säga så här, det är också saker som har varit bra. Jag tycker att det var en, det behövdes, vad ska vi säga, en sorts förnyelse, och vissa saker behövdes sägas. Jag tycker, och en satsning på den kvinnliga filmen tycker jag var helt riktig. Men jag förstår inte, alltså det tar tid att få fram nya filmskapare. Man gör inte unga kvinnor en tjänst genom att när de är 24 år gamla ge dem 10 miljoner och göra en film. De gör aldrig någon film mer. Alltså, du måste bygga, det vet ju bokförläggare, du måste bygga författarskap, du måste bygga regissörskap. Du kan inte, bara för att du ska uppfylla en kvot och ha ett bra bokslut på Svenska Filminstitutet, så kan du inte låtsas att det går att fylla upp kvoten med den kvinnliga kvoten på ett eller två år. Det fungerar inte så. Jag tycker att styrningen alltså den har ju gått så långt så att det sitter ju en av de människorna som sitter på institutet, eller i alla fall har suttit där, för nu är det flyttat, var ju rekryterad från Sveriges Television, där hon alltså hade som arbete att försöka prata med manusförfattare om de kunde byta ut de kvinnliga replikerna mot de eller manliga replikerna och lägga dem i kvinnornas mun istället, för att man skulle få lika många repliker i ett drama. Alltså det därmed, på sådana punkter så menar jag att det har gått väldigt, väldigt långt. Jag ser ju filmer nu som, ja, man bara tänker, ja, vilken folkgrupp är det som saknas nu här i den här filmen? För man försöker få med alla folkgrupper och alla sexuella minoriteter.
Inkluderande, va?
Ja, i samma film, i film efter film. Och då tycker man väl kanske att vi har gjort någonting för mänskligheten genom detta, att vi ställer de krav. Jag tycker inte det. Jag tycker att det är ett grovt förenklat sätt. Jag förstår ambitionerna bakom, men det är inte av respekt för vad konst är eller skapande. Det är någonting annat. Det här är... Man pressar ner liksom kroppar i tennsoldatsformar, och så om de inte passar så hugger man av ben och armar och sånt, och så har man en soldat som kommer ut och som är en karaktär i en film. Det blir ju lätt så. Det här är inte något konstigt, för att det är samma problem. Det var samma problem i Ryssland eller Sovjet. Det var samma problem i Östtyskland. Jag var i Sovjet och hälsade på i Moskva-studierna under den perioden och såg och pratade med filmarbetare och regissörer. Och det var ju några stycken som var... De fick ju pengar hela tiden av sovjetiska staten. Även de som inte uppfyllde någonting, som Tarkovsky och de här, de fick ju pengar de också gjorde, fick göra filmer. Va? Mm. Det var inte det, men de fick ju inte visa dem. Man höll igång kulturlivet på det viset. Mm. De enda som fick visa sina filmer, det var ju de som kunde motsvara chefsideologernas liksom,
propagandamaskineri.
Ja, ja, och därför kom ju också den stora... När väl sovjetstaten föll, så öppnade man ju filmarkiven och hittade... Jag vet inte om du kommer ihåg, men de första åren efter sovjetstatens fall så vällde det ju ut... arkiverade filmer som man gjort de senaste 10 åren. Fantastiska filmer som absolut inte hade fått visas innan. Nu fick man, det kom ju en rysk filmvåg liksom 10 år efteråt. Tycker att det är dags för en mognare linje vad gäller svensk film, där man måste förstå att vi kan inte, det är ingen mening med att åstadkomma programkonst.
Mm. Bra slutord där. Du, om vi hoppar vidare från, ja, gå tillbaka till den här filmen, ja, tänker på de sju dödssynderna där. Hur ser du på den serien av filmer idag? Lite ojämna i kvaliteten och konstnärliga kvaliteten, eller blev det som du hade tänkt dig?
De är lite ojämna. Det är helt sant så att det finns några av filmerna som de gungar lite. Jag kan väl säga så här att det var... jag hade ju hoppats att det skulle leda till... Vad det ledde till när jag började göra med Glädjekällan, och det började liksom med Guldbaggar och hit och dit, och det var ju, och Händerna med Sven-Bertil Taube och så. Men sen så var det ju ett så hårdnackat motstånd från Filminstitutet. Jag hörde ju det, de hade ju sagt där uppe att det är inte han som bestämmer om han ska göra film, det är vi som bestämmer vad som ska göras i Sverige. Så vi fick ju inte en krona till den tredje filmen, Höst i paradiset. Nej. Så det var ju under en... jag gjorde ju de där filmerna under en jag kan säga att jag är glad över sviten som helhet, att gå i mål med den. Vissa av filmerna hade jag kunnat göra bättre om vi hade... sluppit och slita så hårt för varje film så att säga med ekonomin. Mm. Det var helt obegripligt att vi fick ihop det ibland. Det ser jag ju inte förrän efteråt. Men jag kan ju se när vi hade problem så att säga. Det ser jag också på filmerna. Men jag tycker ändå att den som en helhet är, så blev det den studie över 3 generationer, som den sista generationen pensionärer och liksom rock'n'roll-generationen och den nya unga, det framväxande nya Sverige, som, och jag märker ju att det är ju väldigt många som ser och ser om, och fortfarande så möter jag folk på gatan som säger att vi samlas alltid och tittar på den eller den filmen på sommaren och sådär. Så den lever ju kvar, den har satt ett avtryck, olika filmer för olika människor.
Jag tänker här, jag vet att det är dags för att släppa in nästa, men några ord om Göran Stangerts. Oerhört saknad såklart. Fick ju lite av en renässans hos dig, kan man säga. Va?
Ja, det fick jag ju. Och jag blev ju varnad för honom. Alltså när jag sa att jag skulle ville ha Göran. Det var egentligen först i sommarens 12 månader. Som jag blev varnad för Stangerts, för att han är så jävla slarvig och han söp ibland och det var det ena och det var det andra. Och han var arrogant och otrevlig och sånt. Och
sa andra alltså?
Sa, producenterna sa, ja, det är folk som passade för Stangerts. Och jag har aldrig riktigt brytt mig om det där, för att ibland stämmer det naturligtvis med rykten, men det är också folk som har sina skäl och har sina starta rykten. Mötte en oerhört fin kille redan där i den filmen. Och sen gjorde vi ju, han var med i Ålder okänd också, och han var med i 15:e hövdingen. Den samiska filmen som jag gjorde faktiskt, som jag undrar varför tv inte visar den igen, för att det var faktiskt den första samiska filmen, svensk samiska filmen. Ja. Så den var mäktig. Men när jag då skulle göra den här sviten, så var det varningsropen igen, för han skulle ju vara med hela vägen.
Mm. Mick.
Ja, Mick, ja. Och hans spritproblem och det ena och det andra. Men då satt jag med mig i Stangert och så sa jag det, nu har vi jobbat ihop så här. Och han hade överhuvudtaget, det var inga problem på mina filmer, men jag hade hört att det var emellan så period. Så sa jag det till honom att det är så här att nu, om du ska göra det här, Göran, så handlar det om flera år framöver. Och du sänker hela projektet. Jag vill inte ha med dig. Jag kommer att kicka dig om du blir full. Det är inte tal om någonting annat. Så du åker ut och blir ersatt. Vi får filma om. Jag fattar det. Så. Ja, men kan du, tror du att du kan fixa det här? Jag lovar dig, så jag fixar det här.
Mm.
All right. Då skedde följande. Att han kom i jävla bra form till Glädjekällan. Mm. Första filmen. Och genomförde den. Vi spelade in hela den filmen. Fram till sista dagen. Och han gick ju på... Jag kunde ju se att det var inte lätt. Han drack ingenting liksom. Men det var bara Ramlösa och det var sådär. Mm. Och så var det sista dagen och vi åkte hem till hotellet. Jag hann ju fan inte mer än gå upp och ställa av med skorna liksom. Eller stövlarna och komma ner skor. Förrän han satt med... Han hade beställt in 14 snapsar. Och rakat huvudet liksom och så, va? Och så gjorde han bara så här.
Svept.
Ja, svept. Och så sa jag, men varför? Du har ju klarat hela den här första filmen. Varför, Göran? Därför, sa han, att nu vill jag må så jävla dåligt. Så att jag fatt påminna mig. Det här är ett gift för mig. Det är värsta. Jag ska dricka detta. Jag har redan beställt en taxi. Den går raka vägen till behandlingshem. Jag måste ha hjälp. Jag har bitit ihop den här första filmen. Men jag måste ha en metod från någon annan. För att klara det här framöver. Så nu super jag för sista gången, sa han. Låt mig göra det. Kan jag få göra det? Ja, så fan, sa jag. Om det är så självklart. Du åker inte ut för det. Du har genomfört den här filmen kanon. Sen blev han dyngrak. Det kom en taxi 7 på morgonen. Han släpade sig ut. Åkte iväg, var borta i 6 veckor, kom tillbaka fräsch, och sen drack han aldrig någonting mer i hela sitt liv. Alltså han var en kämpe, en krigare och en oerhört lojal och intelligent, rolig sån där, ja, som en kompis i skyttegravarna, så kan man säga.
En sista fråga bara här. Jag tänker på hur uppfattar du hur folk, alltså, ser på dig som regissör och filmskapare? Och det, men du är ju all over the map liksom, musik och manus och allting. Och så tänker på naturligtvis lite på Tre solar. Vi måste prata om elefanten i rummet. Du skrattar. Men alltså, vi kommer ihåg den.
Ja, ja.
Den har blivit en sån där pizza- och ölfilm för många att titta på.
Ja, ja, ja.
Är du jävligt sur eller förbannad över hur det blev? Eller nu? Du har gått några år nu här, Rickard.
Ja, nej, men alltså det var ju en stor sorg naturligtvis. Vad som var förskräckte mig, det var att det sköljde fram. Det var liksom inte rimligt. Reaktionerna var inte att man gör en film som inte är bra eller som är dålig. Det är ju en sak att det är misslyckat, men det var annat. Det var jag uppfattade. Filmen kan vi prata om, den blev inte lyckad, den blev misslyckad. Men den hade kunnat bli bra, men det är inget fel på manuset. Det var jag som gjorde ett felaktigt beslut efter en veckas inspelning. Och det är en mycket konkret val jag gjorde som gör att filmen inte fungerar. Mm.
Dök det upp någon slags Richard Hubert-hat?
Ja, nej, men jag tror att det hör ihop med att det var då när, jag tror att mycket började med när jag sa att jag skulle göra 7 långfilmer. Och på presskonferens för Glädjekällan, som det var några stycken som då tyckte jag var väldigt fin och så och sa, vad ska du göra härnäst? Ja, men det här är bara första filmen i en svit på 7, sa jag. Naivt.
Mm. Entusiastiskt.
Då satt Stockholms kulturmänniskor kretsade där och bara gick en ängel genom rummet. Och därför blev det också en sån konstig stämning under hela, med ett sånt vansinnigt starkt motstånd ifrån de som ansåg sig skulle bestämma över svensk film. Och jag skulle inte ha pengar. Och sen så var det andra som såg att, men herregud, det tickar ju på, han gör ju en film om året när andra inte får göra det. Men de visste ju inte att jag satsade mitt hus. De visste inte att jag och Göran Lindström hade banklån på 4 miljoner kronor. Vi satsade helt och hållet på efterhandsstödet, att vi skulle få ihop tillräckligt mycket publik. Och vi lyckades. Men fram till dagen innan där så kunde det gått åt helvete. Då hade vi aldrig kommit tillbaka med någonting. Alltså det här spelet, vi hade ju ingen anledning att hålla på och tjata om det. Vi försökte gå framåt. Men utåt sett såg det ut som att, jaha, nu kommer det en ny film. Nu kommer en ny film, nu kommer en ny film, och den är väl sådär, nu är det plötsligt jättebra med Spring för livet här, för fantastiskt. Och sen så var det Ögat, och så gick det med jättemycket publik, och sen så var det musikal. Men det var liksom hela tiden en film om året. Och det har ju till slut utvecklats det till den här fullständigt befängda så kallade sanningen att det projektet fick 100 miljoner. Det projektet, de 7 filmerna, fick 18,5 miljon, var en av dem fick 8 miljoner och en 6, övriga fick 1 eller 2 eller ingenting. Det byggdes upp. Det var också så att i denna vevan så, det hör nog ihop allting. Det har att göra med att man bygger upp någonting och det går till en viss punkt och sen händer någonting dramaturgiskt liksom i massmedialt. Mm. Jag tror att mitt privatliv också, jag träffade Lena Endre och vi blev ett par, en passionshistoria utan like, och det var liksom, jaha, och så skilde vi oss och så mycket det, och så var det någon sorts lycka där. Jag vet att någon höll någon på Österlen och sommar, någon kulturmiddag, det hade varit när en av våra främsta kulturjournalister har sagt att jag är så jävla trött på Rickard och Lena och deras jävla islandshästar, deras jävla lycka, deras jävla äppelträd. Alltså du vet, det var någonting sånt där. Det blev för mycket, va? Och så gjorde vi Alla älskar Alice som ju blev oerhört publik och alltså blev en väldigt framgångsrik film. Och det var nästa film jag skulle göra liksom. Alltså det gick inte längre. Det var precis som att vi såg inte detta. Vi tyckte ju att alla människor skulle vara lyckliga när vi var lyckliga. Men så fungerar ju inte människor, utan det här var ju jag kan inte säga, Ronny, men att det var faktiskt en chock, därför att det var en sån våldsamhet som om man bara hade väntat på det. Man kunde ju säga att ja, men det här var ju inget bra liksom. Det man kan göra på olika sätt. Mm. Men det var ju en sorts förlöjligande och sådär. Det sitter väl... alltså jag har rensat bort... det viktigaste är att jag vet varför det inte blev en bra film. Mm. Men jag kan fortfarande... Jag tror att det här kanske reaktionen var lite grann av en föregångare till det vi ser idag. Det var väldigt tidigt. Men det var ju de första liksom, slutna rummen och allt det där som är webben och allt det, alltså det, eller nätet. Och allt.
Skitstormarna kallar jag det. När folk, eller hur?
Ja.
Hatar och så.
Ja, alltså det var en period som... Det var svårt att behålla livsmodet. Det var svårt att
du måste ha tagit åt det, Erika.
Ja, fruktansvärt. Jag gick runt häststaketet. Runt Och jag förstod inte om det här var verklighet eller inte, så jag var tvungen att sätta högerhanden på 24 volts stängslet med el så här var tionde meter och få en stöt bara för att jag skulle veta att jag befann mig i verkligheten. Jag förstod inte att jag gjorde det. Så det har tagit. Oja. Mm. Men det handlar ju också om att ta sig igenom. Att komma förbi, att rensa ut och att...
gå vidare.
Ja, och framförallt så kan jag säga så här att det som är centralt för allt som har att göra med skapande och sånt det, och man ger sig ut som man gör med en film, det är att veta att man har en att skapa en bas. Här är jag hemma. Här, jag bor där jag vill bo. Jag är med de människor nära mig som jag vill vara. Det är det som är livet. Det andra är en del av livet, men det får inte vara hela livet. Det är ju så, när det handlar kriser så lär man sig också vilka... Ja, okej, okay, nu vet jag ungefär var vännerna finns och vem som inte är det.
Vi skulle kunna sitta en timme till, tror jag, men vi har inte tid. Stort tack för din tid, det var jättekul.
Ja, tack så mycket.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.